Du lyssnar på Astrid av Camilla Lagerqvist, uppläst av mig, Julia Duvenius. Den här romanen är ett fiktivt verk, men delvis inspirerad av verkliga personer och händelser. Prolog. Augusti 1919. Jag tog ett stort kliv över en hög med hästspillning. Men det var inte förrän min sko fastnade i något klibbigt som jag upptäckte det kanderade äpplet jag trampat på istället. Och värmen hade fått den röda sockerytan att smälta och blöda ut över kullerstenarna. Ursäkta, min herre vet möjligtvis inte vad klockan är, frågade jag en äldre man i kostym och plommonstop. Medan han fiskade upp en guldrova ur västfickan drog jag skon mot en skarv mellan stenarna för att få bort det kladdiga. Klockan är 3:15, svarade han efter att ha kisat mot urtavlan. Tack, det var vänligt, sa jag, och mannen nickade och höjde hatten i en hälsning. Ena skon klistrade fortfarande mot underlaget när jag gick, vilket skapade en fördröjning i vartannat steg. Men inget kunde rubba mitt goda humör idag. Idag skulle Ville skrivas ut och han, eller snarare läkaren, kunde inte ha valt en vackrare dag. Solen sken från en nästan klarblå himmel med några få duniga fjädermoln längre bort. Det var varmt, men inte för varmt. Jag hade en ljusblå sommarklänning som kostat en halv månads lön och en vit stråhatt som jag fått av Augusta, min hembiträdeskollega. Hon i sin tur hade ärvt den av en gammel moster som varit så elak att hon inte ville kännas vid hatten. Kan du tänka dig? Den hemska gamla harpan testamenterade en maläten kappa från 1800-talet och en stråhatt till mig, medan min syster fick ett guldarmband, hade hon fnyst och tryckt hatten i min famn. Jag hade aldrig träffat mosten och kände ingen aversion mot henne. Snarare tacksamhet för hatten var både söt och lätt. Vinden letade sig in genom de små hålen och gjorde att håret inte klistrade mot pannan som andra hattar fick det att göra. Det klapprade mot gatstenarna när en hästdragen vagn for förbi och av ljudet inifrån vagnen att döma var det en bryggarvagn, för flaskorna klirrade mot varandra. På andra sidan gatan såg jag två unga pojkar i min egen ålder dra en kärra som var full med nypotatis. Kanske var de på väg till ett av de flottare hushållen på Djurgården och lämna sin last. Jag antog att de var varubud, precis som Villa hade varit för inte så länge sedan. Tanken på det som hade hänt för en dryg månad sedan kramade om mitt inre och jag återupplevde den iskalla känslan av chock. En poliskommissarie hade kommit till palatset. Med pickelhuvan i famnen, som om man skulle framföra ett dödsbud, hade han berättat att Ville låg på Serafimer i lasarettet och var svårt skadad. Det var inte förrän jag klev in i hans sjukrum som jag hade fått reda på att han blivit skjuten och så när dödad. Han hade överlevt, trots svåra inre blödningar, och jag hade besökt honom så ofta jag kunnat. För Villes skull hade jag tackat nej till att följa med prinsessan Margareta till hennes nya hem i Danmark. Hon hade frågat mig redan innan hon gifte sig med prins Axel, och jag hade tackat ja. Men när Ville blev skjuten var det omöjligt att lämna honom. Prinsessan Margareta hade blivit ledsen, men förstått och sagt att jag hade en given plats i hushållet om jag ångrade mig. Kanske hade det varit dumt att kasta bort chansen. Ville hade inte lovat mig något. Vi var inte festfolk. Faktum var att jag inte visste vad vi var för varandra. Men jag brydde mig väldigt mycket om honom och kunde till och med tillstå att jag var förälskad och att känslorna var besvarade. Jag hade märkt att hans blick fastnade i min och att Ville sken upp så fort jag klev in i salen där han låg. Flera gånger hade det dessutom sett ut som om han ville fråga mig något, men sen ändrat sig. Kanske tyckte han att det var för tidigt för en förlovning. Jag var bara 17 år och han 1 år äldre. Kanske var det inte alls det han tänkt fråga, även om jag hoppades att det var så. En hög smäll fick mig hoppa till. Tankarna rusade genast till Ville och skottlossningen som han varit inblandad i.